Skådespelaren av Kerstin Söderholm. Han debuterade vid 20 år som Romeo. Han hade runda kinder med gropar i och ett flickleende. Men han var helt fylld av sin uppgift. Dock, vad hjälpte det att han gav sig utan förbehåll? Att han deklamerade mot Mercutio med hela sin själ? Att han glödde av lidelse för sin älskade? En Romeo med gropar i kinderna kunde ändå ingen ta på allvar. Han gjorde uppror. Skulle han aldrig komma över detta? Skulle han aldrig få människor att se vad han ville? Hans dröm var inte den vanliga konstnärsdrömmen. Han visste att han kommit för att lyfta berg. Det våldsamma som sköt i honom hade han försökt ge blint med hela sitt väsen. Han var fylld av den levande Romeo, men det var sig själv han gav hela tiden. Det hade ingen förstått. Han måste komma över detta. Han skulle arbeta. Han skulle utnyttja varje möjlighet. Med järnhård energi skulle han tvinga sig fram. Han reste utomlands och dröjde borta ett år. Han såg kontinentens märkligaste skådespelare på dess bästa teatrar. Och han förundrade sig att han icke kände sig mer gripen. Ett ögonblick kunde han vara fascinerad av ett tonfall, en gest. I det nästa var han åter oberörd. Han frågade sig, var detta allt? Vad han själv ville var långt, långt mer än detta. Det starkaste, det obetvingligaste ville han. Urväsendet skulle han ge. Genom konsten skulle människan se sig själv sådan hon var. Inte bitvis och förvanskad, men oövervinnlig och strålande i sin ursprungliga kraft. Han kom hem och arbetade med ursinne. Om några år var den yttre förvandlingen fullständig. Nu behärskade han också suveränt alla rörelser och uttryck, och hans röst rörde sig ledigt i alla tonlägen. Det gällde nu. Han fick åter en stor roll. Fedja i Det levande liket. Åter gav han sig hän i varje rörelse. Åter samlade han all den lidelse han var mäktig. Han visste att han sökte människan bakom förklädnaden. Att han gav sig själv i varje nerv. Men icke längre skådespelaren som han var, utan Fedja som han blivit. Publiken var häpen, överraskad till en början, men inte hänförd. Den svalnade mer och mer. Nej, detta förstod den inte. Det var alltför oförbehållsamt och oroande. Han gjorde inte stort mer lycka än första gången, fastän man här och där hörde yttranden om teknisk fullkomning. Och en och annan åskådare såg mer begrundande ut än vanligt när han lämnade salen. Han gick ut och satte sig i en park. Det var en varm vårkväll. Och tänkte över det som passerat. Han kände sig mer bedövad än slagen, men han kunde inte förstå det hela. Var felet hos honom eller hos de andra? En stojande hop unga människor gick förbi bänken där han satt. Det var målare och unga litteratörer. De hade också varit med om föreställningen, och den hade trots allt berört dem på något sätt. När de nu såg skådespelaren ensam på bänken fick de lust att försöka få honom med sig. Man gick till en konstnärsrestaurang. Det var en ovan situation för skådespelaren att befinna sig mitt ibland glada och pratande unga människor. Allt sedan sitt första misslyckande hade han dragit sig undan kamraterna. Hans egna idéer mötte ingen förståelse hos dem. De hade ett annat sätt att se och leva tillvaron. Han placerades bredvid en ung målarinna. Hon var vacker. Nästan allt för vacker. Men med vissa små mått. Dock märkte han inte det genast. Han såg nu endast hennes ögon. De riktades mot honom så strålande och fulla av liv att han icke tyckte sig kunna begära mer av förståelse. Han smittades av den allmänna glädjen. Man talte om konst och teater, och skådespelaren utlade sina drömmar och idéer som han aldrig förgjorde. Han blev varm och livlig. Aldrig hade han så funnit ord och uttryck för vad som fyllde honom. Han trodde att han fått de andra med sig. Det var som om en allmän hänförelse besjälat alla. Man var rusig av vårluften, feststämningen, av tankarna som för en gångs skull tagit flykt. När skådespelaren på vägen hem i den ljusa vårmorgonen kysste sin dam vid avskedet, tycktes det honom åter att hans drömmar och hägrande luftslott på en gång hade fått fast mark. En kort tid efter händelsen gifte sig skådespelaren med målarinnan. Han drömde att allt nu skulle bli ett ständigt stigande. Han skulle inte längre behöva kämpa ensam. Han hade nu den resonans han behövde. Hans hustru skulle uppgå i hans strävan. Hon skulle ha samma mål som han. Att hon även kunde ha ett eget tog han inte med i räkningen. Hans strävan uppfyllde honom så helt att ingenting fanns till utanför den. Till en början tycktes hans hustru också göra sitt bästa att foga sig efter honom. Hon var välvillig, fallen för beundran, i behov av ömhet, men hade knappast ett enda drag i grunden gemensamt med mannen. Hon hade en viss talang och lyckades ibland, mest till sin egen förvåning, åstadkomma något, men låg annars fjärran från allt verkligt konstnärskap. Ju längre det led, desto mindre brydde hon sig om att dölja att mannens idéer och strävanden djupast sett icke det ringaste intresserade henne. Snart nog skilde sig deras åsikter i allt. Hon ville omge sig med bekvämlighet. Måleriet lämnade hon mer och mer. Helst ville hon också ha vännerna omkring sig. I deras krets kände hon sig som i sitt element. Han åter ville helst vara i ro under den tid han var fri från sitt arbete. Han var ömsom brinnande och hänförd, ömsom tyst och sluten. Han skrämde henne med våldsamma känsloutbrott, omväxlande med kyla. Hennes ömhet, som icke fick genklang på sitt sätt, förfrös. Hela den värld som var hennes, hemmet och vännerna, stod han utanför. Och vännerna, den flykt som besjälat dem den första natten, var numera borta. I vardagslag var de vanliga, obetydliga små konstnärssjälar som fann sig gott i en trivsam miljö, gemytliga men ganska småsinta. Mannen blev van att söka sig bort i ostördhet när hustrun hade vännerna omkring sig. I hemmet vantrivdes han mer och mer. Men något av tron på undret från första kvällen fanns ännu kvar på djupet hos honom. Det var som han gått och väntat på att ånyo få se det bryta fram hos henne, som han trott sig se den gången. Han var så övertygad om att det fanns kvar. Han gick och arbetade på en ny stor roll. Julianus i Kaiser och Galileer. Och han drog sig ännu mer tillbaka. Också när han var hemma såg hustrun knappast till honom. Han slöt sig in i sitt rum ensam med uppgiften som tog hela hans själ i anspråk. Det var som om han gått och burit på en hemlig förhoppning att det han väntade på skulle vakna hos henne när hon igen såg honom uppträda. Han fann det svårare än förr att meddela sig med henne, men hans förväntan var oryglig. Vad hon på sitt håll före hade ägnade han inte en tanke. Nedslagen föreföll hon åtminstone inte, och det lugnade honom. Så kom dagen för föreställningen. Han var alltför upptagen av förberedelserna för att lägga märke till att hustrun icke föreföll lika spänd av förväntan som han själv. Det gick som vid premiären av Det levande liket. Publiken var kylig. Kallt beundrande, men icke besjälad. Den förvånades, den respekterade, men själva tolkningens innebörd gick den förbi. Skådespelaren var inte alltför besviken. Han hade kanske väntat mindre kyla, men var ändå beredd på oförstående. Hans enda längtan var det han hoppades på hos hustrun. Den började bli till en fix idé hos honom. Efter premiären hade planerats en liten fest på samma restaurang som föregående gång. Mot vanligheten hade skådespelaren lovat följa med ut med hustruns vänner. Man samlades i bästa stämning. Det hölls tal, det skålades, Det diskuterades. Man var spirituellare än vanligt. Också skådespelaren syntes mer frigjord. Han gav utlopp åt sina känslor mer än man var van att se. Men när han iakttog sin hustru föreföll hon närmast förströdd. Dock lugnade han sig och tänkte, jag kan ändå vänta. Festen fortgick. Man spridde sig i smårum. Skådespelaren, som suttit inbegripen i ett samtal, erinrade sig plötsligt att han inte sett sin hustru på en stund. Han steg upp för att se sig om efter henne. Man sa honom då att hon nyligen gått från festen i sällskap med en ung bildhuggare. En av vännerna som den sista tiden varit hennes nästan dagliga gäst. Han trodde inte det man sa honom. Det hade inte kunnat inträffa. Han kände att han inte kunde förstå det. Så bedövad lämnade han nu också vännernas lag. När hustrun senare på natten kom hem efter mannen hade hennes ögon en bortvänd glans som han aldrig sett. Det var som om de blottat ett nytt liv på botten av hennes själ som han inte hade vetat om. Och han kände som ett knivstyng genom sitt bröst. Den natten gjorde sig allt slutligt upp mellan dem. Deras gemenskap var bruten och kunde icke mer återknytas. De skildes inom kort. Om någon tid gifte hustrun om sig med den unga bildhuggaren. Åter var han ensam och hade god tid att grubbla över frågan. Varför kunde ingen förstå vad han ville? Var det så främmande detta eftersom ingen annan kunde se det? Var han själv en rotlös enstöring utan fäste och utan förbindelse med andra? Varför begärde människorna aldrig ett uppgående i något? Aldrig ett inlevande i en annan? Varför kunde de aldrig se annat än verklighetens sken? Nej, ingen fråga. Ingen fråga. Men eftersom han inte fick, inte kunde vara sig själv i sitt konstnärskap och liv, då skulle han bevara den dyrbara skatt han bar på och ge den ifrån sig så att människorna skulle häpna och fasa fastän de inte kunde förstå honom. Han skulle skaka dem med ett okänt och hemlighetsfullt som de inte kunde undgå och inte frigöra sig ifrån. Mot deras vilja skulle han väcka dem. Han skulle döda sig själv och bli endast en naturmakt, en symbol. Och det gick så. Han kom som en skrämmande urkraft in i deras liv. Han gestaltade de mest fantastiska, de mest fasansfulla och gigantiska väsen en diktarhjärna skapat. Intet tycktes här vålla honom en svårighet. Han övergick från det vildaste till det sublimaste. Men alltid skakade han något av det mest centrala i människornas känsloliv. Man bävade, men fann sig. Man kände sig tjusad som av en främmande makt och man hyllade honom nästan mot sin vilja. Men själv undergick skådespelaren den största förvandlingen. Av den levande människa som skapat Romeo och Fedja fanns ingenting kvar. Han hade blivit en urkraft, en sinnebild, en demon, en Otello, en Caliban, en Shylock. Ett människoliv frågade han inte längre efter. Det hörde inte längre till den värld där han nu var hemma. Han kunde ombilda sig själv till oigenkännlighet. Det fanns icke längre en gestalt där han var sig själv. När han ett flyktigt ögonblick erinrade sig sin ungdom kunde han nu hånskratta för sig själv då han såg hur han helt lyckats förkväva det som han en gång ansett för sin dyrbaraste egendom. Skådespelaren fyllde 60 år. Han hade undanbett sig alla festligheter och satt och ögnade förstrött igenom de hyllningsartiklar tidningarna ägnade honom. En av de förnämsta kritikerna skrev: han är vår mest betydande kraft inom karaktärskådespelet. Hans gestaltningsförmåga är rent av gigantisk. Men honom själv känner ingen. Själv förblir han bara en mask. Skådespelaren hejdade sig ett ögonblick. Inom sig hörde han ett återljud av det ord han just läst. Han steg upp och tog ett rollhäfte för att bli fri från det. Men det lämnade honom inte. Mot sin vilja hörde han alltjämt, nu med en avlägsen, hånande ton, mask, mask. Samma kväll skulle han spela Fedja. Han hade valt den rollen utan att veta varför, av en besynnerlig instinkt. I detta ögonblick tycktes det honom att den onde själv ingivit honom den tanken. Skulle han spela Fedja? Den mannen som var människa och endast människa. Han som inte längre var någon människa själv. Han hade lagt om rollen helt från föregående gång. Nu skulle det inte finnas något i den som påminte honom om hur dan han då var. Den Fedja han nu ville spela skulle vara tomheten. Den mänskliga vanmakten själv satt i scen, men given med demonisk styrka. Han gick av och an i sitt rum. Han var inte längre sig själv. Främmande makter hade välde över honom. Han var som i trans. Och utan att han visste av det hade han börjat repetera Fedjas roll. Men inte så som han nu senast mödosamt inlärt den, utan så som han spelade den för 35 år sedan. Varje gest, varje tonfall fanns kvar i hans medvetande. Han upprepade dem i minsta detalj. Han upplevde Fedja som han gjort det då. Han var åter en söndersliten människa. Han var åter levande kött och själ helt och fullt. Tung av längtan, vilja och skröpligheter. När han kom till sig själv igen frågade han sig om han höll på att bli vansinnig. Hela dagen var han utan redigt begrepp om vad han förehade eller vem han var. Och då hörde han, fastän allt mer avlägset, det obönhörliga mask, mask. Ännu på kvällen var han nästan ifrån sina sinnen. När han kom in på scenen visste han själv ännu icke hur han skulle spela rollen. Han låg på soffan omgiven av scenarna när ridån gick upp. Utan att han visste det drogs hans blickar mot en ensam dam på parkett som han tyckte sig känna. Det var hon som en gång varit hans maka. Hon var åldrad och vit, dragen, trötta och slappnade, nästan utan spår av den skönhet hon en gång haft. Hennes andra äktenskap hade varit mycket olyckligt. Av svaghet hade mannen dragit ner henne och låtit henne genomgå lidanden som varit nära att bryta henne för alltid. Nu var han död. Fedja låg och stirrade nästan oavvänt mot parkett. Mask, mask, hörde han ännu som ett eko. En ny, vansinnig föreställning fick makt med honom. Om han en enda gång, denna enda gång, kunde vara sig själv igen, som han var det för mer än 30 år tillbaka, då skulle han kunna bevisa inför sig själv att han inte var utblottad. Han skulle kunna. Och han spelade. Han handlade ännu som i trans. Men han spelade inte längre för sin egen skull. Och inte för uppgiftens. Han kände att han spelade för att väcka någon som redan varit död. Och större än det skådespel han deltog i var nu det som försiggick nere i salongen. Han såg sin hustru förvandlas inför sina ögon. Han såg hur hans röst smekte fram ett leende. Hur hans sorg fick en återspegling i hennes drag. Han var själv densamma nu som i sin ungdom. Han svällde av överlägsen kraft. Han låg i stoftet av sin mänskliga förnedring. Han såg sin hustru växa med honom själv. Han såg den slocknade blicken vakna. Han såg den lysa med en glans som var starkare än hennes ungdoms. Det var som om den inte såg honom blott, utan något som var bakom, som var fördolt för andra. Hon var skönare än han någonsin sett henne, och han satte in allt vad en människa är mäktig för att få se henne fulländas. Hon steg mer och mer fram, som i klarhet. Hennes ansikte tycktes honom inte en människas längre. Det frigjordes, det lyftes upp i en annan sfär. Då sjönk ridån. Det hördes ett rop i salen. En dam på parkett hade träffats av slag i samma ögonblick pjäsen var till ända. Hon levde ännu, men man lyckades inte återkalla henne till medvetande. Och många timmar senare vandrade en ensam man hem genom natten. Han hade suttit vid sin förra hustrus dödsbädd och sett henne somna in. Och han visste nu att livets mask i ett benådat ögonblick kan lyftas från en människa.